Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
Ja, då var det ännu en vecka med trädgårdsbubblande och trädgårdssnackande. Vi har betat igenom sommarblommor och kryddträdgården. Förra veckan så var vi i rhododendron-trädgården och nosade lite grann. Lite kryptiskt innan jag fattade vad du talade om för mig att vi skulle prata om den här veckan. Återkommande gäster. Och så sa du faktiskt någonting till mig i första programmet. Perenner.
Ja, perenner.
Precis, det... sådana som kommer tillbaka. År efter år efter år efter år.
Det gör de.
Om man nu står där och funderar på vad man ska sätta ut och kanske framförallt var man ska sätta saker och ting i en trädgård, och vi nu pratar just kanske specifikt då perenner. Vad är att tänka på, Annika?
Det är lättast att hjälpa någon som vet lite om vad de har för jord. Alltså, hur är jorden? Mycket lerig? Är den hård och styv? Eller har man en lätt sandjord eller så? De allra flesta har, liksom, så svarar man, ja, jag har en vanlig trädgårdsjord. Ja, och då är det bra.
Men jag har en bil, vilket märke är det på den?
Ja, men då är det oftast hyfsat bra, liksom. Då spelar det inte så stor roll. Men när man ligger där ute och kanske har en väldigt styr jord eller en väldigt lätt jord, då är det bra att veta det och säga det, om man nu vill fråga kring perenner. Och sen så kan man ju också ta och tänka på vilket ljus man har i trädgården. Och då menar jag, är den här rabatten som man ska sätta det här i sol hela dagen, eller kommer det ingen sol eller så? För man anpassar ju valet av växter utifrån var de ska stå.
Såklart.
Självklart. Och sen väljer man.
Och sen kan man också då fundera på vilken växtzon man befinner sig i. För det har vi varit inne och berört lite grann i tidigare program om just att vi har ju zon 1 där, det heter, där nere hos oss i Skåneland.
Ja, och då är det ju så att zonerna, har betydelse för sånt som är vedartat. Alltså, det är utvecklat utifrån äppelträd, kan man säga.
Okay.
Så träd och buskar, sånt som har något som är hårt vedartat ovan mark över vintern, det är det. Där pratar man zoner, men när man pratar om perenner så gäller liksom inte det här med zonhärdighet.
Härdighet heter det.
Så att det är så att min mormor hade otroligt vackra perenner, och hon bodde i Överkalix, och det är ju ganska mycket norrut, men hon hade väldigt mycket fina perenner och allting blommade på en gång och så. Och där hjälper ju snötäcket till. Vi kan ha bekymmer med vissa perenner just för att vi har barfrost och sådär. Så att nej, växtzonerna har inte betydelse, utan det är liksom hur man kan ta hand om sin växt. Man kan täcka vissa växter som är mer känsliga och så.
Och sen då, var ska de stå någonstans? Jord och ljus, och sen väljer du växt.
Ja, och när jag väljer växt så tänker jag ju mycket blad. Det har jag ju varit inne på ganska många gånger. Att det här med bladen är ju egentligen det som bygger det jag målar med, så att säga, när jag gör en plantering. Att få blad som ser snygga ut tillsammans, och sen blir ju blomningen en bonus.
Det är så.
Ja, alltså det är så. För när man tittar på en rabatt som visserligen har vackra blommor, så är ju inte de där så lång tid. En perenn kanske blommar några veckor och sen är det borta. Men bladen syns kanske under 6, 7, 8, 9 månader. Så därför så sätter jag fokus på bladen, och så blir blomningen bonus.
Och där kan man ju, lite beroende då på när de blommar, så kan man, och det ska vi komma fram till här om en stund, se till att man faktiskt har blomning mer eller mindre hela säsongen, eller förlänger säsongen lite grann.
Ja, det kan man göra. Och då blir ju liksom bladen stommen, och sen så kommer blomningen.
Så det är en liten bonus, den där liten blomningen i sig? Liksom,
ja, för mig är det det. Men jag vet ju att många tänker blomning först. Och så tittar man på en växt i plantskolan, och så tar man den för den har så vacker blomma. Och sen så har man varit på plantskolan i maj, så har man trädgården fylld av växter som blommar i maj. För det var då man var i plantskolan.
Exakt.
Ja, så att... Det kan vara för- och nackdelar med det.
Det är ju många som drar igång sitt lilla trädgårdsprojekt och som vill gärna ha allt som det bonus som är att ha en trädgård med grönska och blommor och det ena med det tredje. Men det ska samtidigt vara lättskött. Det måste vara en av dina vanligaste frågor du får. Så att, ja, gör vad du vill, men det ska vara lättskött, Annika.
Ja, ja, och det är en svår fråga. För det som är lättskött för den ena är inte lättskött för den andra. Och jag vet egentligen inte riktigt alltid vad jag ska svara på det. Men rent generellt så tycker jag det är så här att när man pratar om perenner så det som många i alla fall får som svårskött i sina trädgård det är ju växter som sprider sig med rotskott. Praktlysing till exempel är ju en fantastisk bra växt eller höstanemon är också en fantastiskt vacker växt. Men det kan vara så att då blir det väldigt många sådana och de är överallt och det är kanske inte det man ville att det skulle bli. Så om man nu aktar sig för växter som liksom sprider sig med rotskott och sen också sådana som sprider sig mycket med frö.
Ja, det kan bli rackarns.
Ja, det kan också bli lite besvärligt. Men då kan man ta hjälp i plantskolan och så frågar man liksom, hur är det nu, sprider den här sig med rotskott? Och då kan man ju hoppa över den plantan. Om det inte är så att man tycker att man vill ha 27 kvadratmeter av någonting, för då kan det vara väldig fördel att ha bara en sån växt som ruffs och sprider sig supermycket.
Men en sak jag vet som du brukar prata om när vi träffas, det är just att du har varit hos någon och så har de en liten fjånig rabatt på ett par decimeter liksom, som inte ens kan kallas rabatt, men där ska de plötsligt ha hela Monets trädgård nedgrävd ungefär.
Man får inte säga att någon har en fjånig rabatt.
Men jag säger det.
Det är ganska vanligt att man tänker en rabatt och så gör man den alltså väldigt liten, 40 centimeter, så gärna in vid husväggen då. Mm. Och så vill man ha en prunkande rabatt med högt där bak och lågt där fram och så. Och det får ju inte plats. Det går, alltså om man vill laborera med det här med höjder och djup och sånt, ja, så får man ta i betydligt mycket mer. Det är bättre att satsa liksom på att göra en stor perennrabatt, tycker jag, som har ett lite större djup, minst 1,20 åtminstone, ja, så man kan göra någonting. Går man över det och gör en ännu större rabatt så kan det vara smart att lägga trampstenar i den plantering så att man kommer fram när man ska underhålla sina perenner. För då är det ju, man vill ju inte in och stampa i dem när de väl har börjat.
Det är bara att man vill att grannens barn ska lära sig att de kan gå på de där trampstenarna när de har sparkat in bollar i trädgården. Jag pratar inte om min egen trädgård förstås, såklart. Nej.
Ja.
Men små trampstenar är egentligen bara lite strategiskt utplacerade som man kan komma åt.
Ja, ja. Så slipper man ju trampa runt i perennerna. En annan grej som jag ofta ser när jag är ute på mina konsultationsuppdrag, det är att man lägger rabatter direkt in på en häck som man ska klippa. Det är också en sån sak som inte är så där jättesmart. Mm. För då ska du ju gå och klippa din häck och sen så har du perenner där. Flytta ut perennerna så att du har ett avstånd till din häck där du faktiskt kan gå och klippa den utan att klampa runt i perennerna. Så har du liksom en skötselgång där bak då. Ah. Det är också en god idé.
Så att man kan ta sig runt i sin trädgård, för det kan jag tycka är ibland det jobbigaste där. För till sist så, och sen då när en trädgård har växt upp ett litet tag, så är det svårt att hitta de där naturliga gångarna utan att massakera någonting.
Men de kan man lägga redan från början, för man vet hur långt man kan sträcka sig med det, de rensgrejer om man hackar eller om man skifflar eller vad man gör för någonting nu.
En av mina favoritperenner, det är ju lavendel. Jag kommer ihåg att jag var på Jersey för jättemånga år sedan. Vi var på en liten härlig vårsemester och så har de sådana fantastiska lavendelodlingar. Lavender Farms, där de har massor med fjärilar och sen då lavendel som funkar jättebra tillsammans och som hjälper varandra lite grann. Alltså, lavendel, om man nu är sugen på, för det är ju en perenn.
Ja, det är det.
Ska man tänka på vad?
Lavendel, så soligt som möjligt och gärna i de lättare jordarna. Om man har en lite tyngre jord så jordförbättrar man med barkmylla till exempel. Och luckrar upp jorden. Om man skulle jämföra de här lavendlarna, den ena står på en sandigare lätt jord i solen och den andra på en lite styvare jord. Så den som står i en styvare, den här tyngre jorden, kommer att växa helt annorlunda. Lite högre och lite liksom grövre blir den efterhand, oavsett vad man gör egentligen.
Jag vet,
och
sen vi fick klippa ner våran för ett par år sedan, för den var liksom, den blev lite så här, precis som du säger, den blev grov och stabbig och sådär.
Mm. Det kan vara smart att börja klippa redan unga plantor. Alltså om vi nu sätter lavendel, en rejäl dos lavendel här någonstans, så hade jag ju klippt ner den nästa vår ganska ordentligt, och då är jag kanske 10-15 centimeter ovanför marken. För då så kommer den ju att grena sig och bilda mycket mer som kan sen sätta blommor. Och så håller man den snygg. Och det jag också vill göra med lavendel är när den är överblommad sent på säsongen, så klipper jag till mina lavendlar, liksom toppar till dem lite, så är de ju faktiskt en väldigt fin planta att titta på vintern. Då ser den ju ut som en silvrig häck hos mig då. Alltså stora sjok. Och så har jag liksom bara tagit blommorna och det som spretar mycket. Så får jag en väldigt snygg inpackning.
Lägger man en liten linne på så lägger det i lilla linneskåpet.
Kan sen, man göra?
Det är lite old school sådär, lite gammeldags, men det var ju så man gjorde förr.
Ja,
den lilla
absolut.
Doftpåsen.
Ja, men alltså det är ju trevligt faktiskt. Ja. Jag tror att alla dessa walk-in closets hade imponerat med lite lavendeldoft.
Precis, så det inte bara luktar plast och galne Gunnar. Men lavendel, underhållet har vi pratat om, där vi klipper till dem, vi fixar till dem. Under säsongen, är det något jag behöver tänka på egentligen med lavendel? Den lever sitt eget liv?
Ja, alltså den är ju ganska lättskött, får man säga. Alltså jag tycker den är lättskött bara för att den är tidigt igång med sina blad. Och sen så täcker den ju in, den växer ganska tätt. Det blir inte så mycket ogräs i lavendeln när den väl är etablerad. Den behöver inte speciellt mycket vatten. Den bor ju normalt sett på lättare jordar och så gillar den sol. Sen får man ju doften av lavendel och fjärilar drar den till sig. Och så. Alltså det är ju...
Det är fantastiskt. Ja, det är lite så. Ja. Man kan nästan känna sig här. Ha lite rehab där ute i sin lilla trädgård. Jordförbättra pratar du ju jättemycket ofta om. Alltså i en befintlig perennrabatt, hur går du tillväga när du ska in där och jordförbättra? För jag menar, det växer ju till höger och vänster om du har precis flyttat in i en etablerad trädgård, så att säga.
Det kan ju vara lite svårt ibland att få etablering på plantor om det är trångt. Är det för trångt då får man väl nöja sig med det man har. Men annars försöker jag ju att göra utrymme till de nya plantorna.
Gallra lite.
Jag tar bort om det är någonting som jag kan göra av med för att ge plats åt den som är ny. För den har liksom små, lite vekare rötter och så ska den ut i verkligheten. Och då har jag jordförbättrat. Om jag tror att det är lite näringsfattigt i jorden så hade jag ju tagit komposterad kogödsel till exempel och blandat upp med befintlig jord eller en bra planteringsjord. Så att den ytan där den hamnar på, den är fluffig och luckor. Då har de mycket lättare för att ta sig ut. Och så självklart är det noga med att man vattnar när man har nyplanterat. Och då är det ju för perennernas del en lättare jord, då är det ju kanske varje vecka man behöver vattna, och i en lite tyngre jord kanske man kan dra på det ytterligare någon dag, och sen så är det ju självklart vädret som styr.
Såklart, men sen under säsongen där du har dina perenner som blommar lite olika, vi ska strax komma till det tänkte jag, men hur underhållet är löpande under säsongen av dina perenner, är det det som har blommat ut, vad gör du där till exempel?
Alltså om jag hinner så skulle jag kunna göra det. Men där är några som jag absolut gör det med. Och det är till exempel kantnepeta. En aromatisk växt. Alltså den har doftande blad och den har vackra blommor. Den drar till sig biofjärilar. Så. En planta som jag jättegärna använder soliga lägen. Den blommar ju på försommaren kan man, och sen så en bit till. Och sen när den precis är överblommad så klipper jag ner den ganska mycket. Så att jag är där vid 10-15 centimeters höjden.
Alltså så pass alltså?
Så pass. Och sen så ger jag den lite gödsel och då kan jag vattna ut det. Mm. Alltså då kan jag, det spelar inte så stor roll. Men det gör jag i alla fall. Och då får jag fart på den igen. Så då ger den ofta en andra blomning senare på säsongen. Så kan man göra med salvia också till exempel. Och det är ju ett sätt att liksom få bonus utav den plantan som man redan har.
Som vi pratade förra veckan, extra allt. Så.
Ja, extra allt.
men just det där med att man behöver inte känna stressen på det mesta att plocka bort de där vissnade blommorna, eller brukar du vara så duktig att du springer och plockar bort det som är...
Många gånger så väljer jag faktiskt växter som har vackra fröställningar. Mm. Så i min trädgård, och som den kommer att se ut om några år när jag börjar bli lite mer färdig med den, så tror jag att det kommer att vara mest fröställningar som sitter kvar.
Men och som kan vara vackra i sig då?
Ja, precis. För då kommer jag in på vintern. Alltså det känns ju jätteknepigt att prata vinter nu. Men har man vackra fröställningar, till exempel som på prydnadsgräs eller på kärleksört, så är det ju jättefint att titta på. Mm. Under vintern. Och yes, det gillar jag. Alltså, och det är ju ytterligare en bonus som man liksom kan krama ur växterna eller som de kan bjuda på. Mm. Kanske man ska säga det låter mer
lite
positivt.
Men just det, du är inne på gräs där. Det är ju någonting som har blivit jättepopulärt på senare år faktiskt. Att vi ska ha de här jättehöga, nästan asiatiska grässorterna som ger lite svalka och skydd.
Mm. Ja, alltså nu blir jag entusiastisk här för gräs, för det gillar jag verkligen. Det är framförallt en sort som på svenska heter glansmiscanthus. Väldigt anpassningsbara, helst sol, halvskugga lägen då, inte in i skuggan, för då blir de lite glesa liksom, och inte, de håller inte upp sina plymer och så. Men då är det så att de har ju ett vackert bladverk när de väl kommer igång och växer när det är lite varmare på senvåren. Och sen när de här plymerna då kommer så skiftar de lite i färg från rosa till silver kanske eller så. Och så vajar det i vinden. Och sen fortsätter det ju att vaja där då ända till nästa år i februari, mars, där jag klipper ner dem igen. Så de klipps ju ner då på våren. Så från mitt vardagsrumsfönster så tittar jag på en mindre skog utav glansmiscanthus.
Och det kan man hitta på er på Flyinge också.
Ja, kan man.
Välkommen till Flyinge Plantshop, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara 10 minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
Elefantgräs.
Ja, det är en glansmiscanthus.
Det är det.
Ja, eller det, rättare sagt...
Det är en släkting.
Det är en släkting till glansmiscanthus som då på svenska heter elefantgräs. Och då finns det bara ett elefantgräs. Och den blommar normalt sett inte här.
Nej.
Så den får inga vippor. Och den blir väldigt hög. Alltså den har ju mer djungelstuk.
Precis.
Och sen så sprider den sig mer än något annat utav de här glansmiscanthusarna via alltså såna här långa skott på sidorna som då kommer upp. Så den ska man ha utrymme för, och den har en lite speciell karaktär. Så den hade jag inte använt utanför fönstret för att få någon vaj på vintern, för den dröser ner sina blad och är inte så grann.
Höstblommande perenner. Det gäller ju, som vi pratade om här i början av programmet, att just att hitta kombinationen av saker som kan blomma över hela säsongen, i princip från när det drar igång där fram på den senvåren kanske och början av sommaren, och sen hela vägen in i kaklet i början på hösten.
Ja, om vi tar det där ända in i kaklet varianten. Ja. För det är ofta där jag säger att man har glömt bort att åka till plantshoppen då och titta på blommor. Så att det som blommar sent på säsongen, det är till exempel en stormhatt som heter oktoberstormhatt.
Okay.
Blåa, vackra blommor. Den kommer igång med sitt bladverk hyfsat tidigt på säsongen. Så då är den ju också en tillgång, men framförallt i oktober så är den jättefin. Det finns ett höstsilverax som då har röda blad. En jättebra kontrast.
Det är så lite julikt alltså.
Inte tomteröd, utan plommonfärgad får jag väl då ändra mig. Plommonröd.
Ja, jag bara såg framför mig någonting. Ja.
Ja, ja, nej. Några tomteröda blad har vi inte.
Men plommonröda blad, okej.
Okay. Ja, just det. Det har vi. Det finns en sort som heter brunett som blommar ganska sent på säsongen och som också ofta drar till sig bi och så. En trevlig växt. Jag tror jag nämnde höstanemon innan.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej.
Då tar vi den nu.
Ja, alltså det, där är lite skillnad på den stora höstanemonen då. Det är den som man ofta ser i trädgårdarna. Och då finns den i lite olika färger. Ibland så förväxlas den då med en annan silvrig höstanemon som sprider sig väldigt mycket. Så i plantskolan när man ska ha höstanemoner, som folk ofta kallar dem som grupp, så kan man fråga så att man inte får den som sprider sig som bara rackans om man inte vill ha det. Men den blommar ju också sent på säsongen och framförallt då den stora höstanemonen, den är sist ut, den silvriga börjar tidigare. Silverhöstanemon. Men det är en sån pålitlig sak. Och sen så finns det ju självklart höstaster.
Oktoberaster. Ja, precis. Ja. Där kände alltså jag igen från någon trädgårdsbok.
Och det är ju bra namn på växter. Ja. Det är ju mycket svårare när man pratar om svart julros och den egentligen är vit. Nu blommar den på våren. Men de svenska namnen kan ibland missleda folk och tro att de köper någonting annat än de gör. Kärleksört, vad associerar du det till, till exempel?
En redig matrona.
Det är det du vill ha. Ja, men det är bra. Det finns, det finns ju en matrona bland kärleksörterna, ja, som är jättefin. Som har mörkare blad än de, ja, andra då. Och så är det en sån som jag gärna har, för då behåller den sina blomställningar, mm, över vintern. Och sen har det kommit någonting som heter grönt kulturarv som man kan lägga på minnet. Alltså man har samlat ihop gamla växter från olika personer i Sverige kan man säga. Och sen så har vi gjort ett grönt kulturarv. Då har de en väldigt lång svensk tradition och har vuxit här och så. Och då finns det en som heter Granlunda. Kika på den.
En gammal klassiker som...
Ja, som har kommit i heders igen.
Nej, men det, alltså det är just
så
det här,
för att
det är märkligt att vissa bara går i glömska, vissa av de här som kanske både din mormor och morfar, min farmor och farfar har odlat back in the day.
Ja, ja.
Jag satt och funderade lite grann på den där att måla upp en palett med perenner i en liten rabatt. Alltså måla, jag vet du pratade om det sist, därför jag kom att tänka på det. Du pratade om det här med att måla med perennerna.
Ja, och det jag tänker på då, det är ju det här att jag egentligen målar med bladens, alltså bladeffekter. Att man får fram kontrasterna mellan de olika växterna. Så ett sånt exempel, jag pratade ju om kantnepeta innan. Mm. Kantnepetan har ett, små, ett litet blad som är lite matt och som... blir en fin kontrast till till exempel lammöron som då har ett större blad som är lurigt och silvrigt. Ja, och de är mysiga att ta på.
Ja.
Och sen så plockar man in någonting som är grönt som då blir helt liksom annorlunda bladform och bladfärg. Och då är min favorit hjärtbergenia. Det är en sån växt som jag gärna använder, sån som lugnar ner saker när det har blivit för rörigt.
Är inte det en gammal klassiker också?
Jo. Som jag tycker mycket om. Så, så mina arbetskamrater kan ibland tycka att jag tycker för mycket om den. Men sån är jag.
Vad kombinerar du absolut inte ihop?
Jag kombinerar inte ihop sånt som ser för lika ut. Sånt som har rotlöpare. För då blir det för svårt. När jag kombinerar ihop någonting så tänker jag hellre i grupp. Alltså jag tänker sällan en ensam växt. Oh, vad snygg den är.
Sen...
För, nej, precis. För då tar jag en sån. Oh, vad snygg den är. Och så tar jag en sån. Oh, vad snygg den här var. Då tar jag en sån. Och sätter ihop dem och då kanske det inte är så att de plussar på varandra. Utan jag tänker hellre i grupper. Så som jag sa nu då. Med kantnepeta, lammöron och bergenia. Och då använder jag dem. Så säg att vi har en plantering som är 1-2 kvadratmeter. Mm. Då är det enda som är där. Mm. Då kanske jag sätter 15 hjärtbergenia och så sätter jag 24 av någonting annat. Alltså, nu är vi uppe i lite mer än någon kvadratmeter. Men att man hellre tar i utav några sorter. Och de, någon av dem får också gärna återkomma sen på ett annat ställe i plantering där man kanske har bytt sort. Men så det blir en sammanhängande länk i den här planteringen då. Saker som jag kanske inte använder så mycket i grupp och som jag inte sätter samman så ofta, det är ju mörk mörka blommor till exempel, eller mörka blad i skugga. Det finns en växt som heter alunrot som har blivit jättepoppis. Den finns ju i massor med olika färgkombinationer och så. När man använder den så använder jag den hellre som kontrast än att jag sätter 8, 10, 12 sådana tillsammans som är mörkbladiga. För det kan bli...
För mycket, va?
Ja, det blir för dystert helt enkelt. Utan den använder jag, den utnyttjar jag för att den är bra på att vara kontrast då.
En liten avdelare på något sätt mellan
ett
olika...
Ett instick, ja, kan man kalla det. Ja, ja. Finns det på ditt språk liksom?
Ja, det gör det. Instick. Absolut.
Ja. Ja, då är det ett instick.
Om man tänker lite skuggigare lägen, för det har vi ju ett par stycken som har faktiskt, kanske har en halvskuggig norrsida till exempel.
Mm, det är lite lurigt det där med norrsidor, för norrsidor kan ju vara ganska ljusa och då går väldigt mycket perenner där, även om inte solen når dit direkt. Men om man har en norrsida där det liksom sen skuggar från både öst och väst, så blir det ju riktigt, riktigt skuggigt. Eller under stora träd. Där kan det vara svårt att etablera växter överhuvudtaget. Men om man är lite halvskugga då, så finns det en favorit som jag annars har som heter trädgårdsnäva. En sort som heter Rosanne.
Med Rosanne?
Ja, Rosanne. Den är väldigt, väldigt bra. För det till trots jag sa om att perenner blommar rätt så kort tid, så är det en som blommar i princip hela sommaren. Den skulle jag kunna tänka mig att sätta samman i det här lite halvskuggiga läget med en alunrot som då är rödbladig. Det finns en sort som heter Obsidian som är jättetrevlig. Och så en daglilja.
Daglilja, check på den.
Ja, och lansettlika blad. Då har vi då trädgårdsnävan som har lite små blad som är flikiga. Vi har alunroten som har lite större lönnlika blad. Mm. Och vi har dagliljan som har lansettlika blad. Och sen så bonus då, extra, det är ju blomningen. Då kommer blomningen där med lite olika tider. Och stommen är ju fantastiskt bra, för då är det den här rosan. Den blommar ju hela tiden, kan man säga.
Det är ju alldeles fantastiskt. Vi ska ta och börja knyta ihop säcken med våra perenner, för här kan vi stå och prata nyanser, olika nyanser av både grönt och grått.
Veckans fråga i Trädgårdssnack.
En av de vanligaste frågorna misstänker jag som du får, för den har vi fått in via vår Facebook-sida Trädgårdssnack, där du kan ställa din fråga. Det handlar om det där med vattning. Det är Sara i Lund som skriver, hur mycket ska jag vattna?
Och det är en jättesvår fråga att svara,
ja, svara på den då.
Ja, den är...
Det är veckans fråga.
Oj. Ja, om jag ska försöka göra något slags snabbt svar på det då. Så att nyplanterade växter, om vi tar träd, så behövs de vattnas när de planteras rejält. Det kan vara liksom typ 50 liter. Och sen så har man en lättare jord, så bör man kanske upprepa den vattningen redan inom en vecka. Och ytterligare inom en vecka. Och sen så när trädet börjar etablera sig, så kan man dra ut på intervallerna då. Men ett träd kan behöva extra vattnas i 2-3 år.
Mm.
En perenn då, alltså en sån flerårig växt, den behöver man kanske bara extra vattna första säsongen, och en buske någonstans däremellan. Men jag tror att man får försöka lära sig hur mycket vatten som växterna behöver. Och ett sätt är att när man har vattnat, så gräver man i jorden en halvtimme senare. Och har man då tur, så har man en sån jord som man kan se skiktningen i jorden. Och då kan du se, har du då vattnat för lite, då har du kanske en färgskiftning i jorden på den översta centimetern. Då är det nog så att du vattnar väldigt, väldigt lite.
Så att då kanske man ska, om det är vattningsförbud, då kanske... Då, men det pratar vi gräsmattor, folk, pensionärer som vattnar sina gräsmattor för att de ska vara knallgröna hela säsongen.
Det behövs inte.
Nej, det gör inte det.
Nej, koncentrera sig på det som absolut behövs.
Vet att nästa vecka när vi träffs, Annika, så har du funderat lite grann kring det där om hur man kan uppleva trädgården på olika sätt. Hur våra sinnen uppfattar trädgården. Mm. Och när du sa det så tänkte jag lite rehab garden på något vis.
Ja, alltså man kan ha ut väldigt mycket av en trädgård. Det är inte bara att titta på, man kan känna på den, man kan dofta på den.
Och ibland äta den också.
Ja, kan man.
Ja. Så det ska vi snacka om nästa vecka. Och du håller ju utkik där vi laddar hem poddar allra mest. Eller via Retro FM eller Flyinge Plantfops hemsida. Eller vår Facebook-sida. Nu är slutsnackat. Vi ses nästa vecka, Annika.
Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.